With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ja, men jag vet att det finns en sånt här avdragslexikon på Skatteverkets hemsida. Men vilket avdrag är det så här man inte får missa? Eller det vanligaste felet i deklarationen?
Varmt välkommen till Riket Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Bolmesson.
Idag är det dags för avsnitt 295 och idag blir det inget tjänsteavsnitt som förra två veckorna, utan idag har vi Skatteverket på besök.
Jajamän.
Och då var det någon som sa att det är tårt. Nej, det är inte tårt, utan detta blir faktiskt ganska roligt. Vi har ett besök av Emily Kern och Jan Janowski. Mm. Och alltså de hade till och med gjort en frågesport.
Ja, men det var jättekul och det är en frågesport som också är till dig som lyssnar, så ja, alltså, inte precis. Bara till oss.
Nej, så, nej. Så när du får frågan så du kan pausa innan du hör oss säga.
Ja, man kan gissa själv. Mm.
Men alltså, vi hade så mycket att prata om så att det blev två avsnitt. Mm. Så att avsnitt 296 är också då fortsättning. Så vi har delat upp detta istället för att det är en timme 40 minuter så är det två avsnitt på 50 minuter. Ja. Lite drygt. Och det vi pratar framförallt om, ja, men lite allmänt om Skatteverket, men vi pratar framförallt om deklaration. Det är ju det som pågår, det som är aktuellt just nu så här på våren 2023. Så vi pratar allt om avdrag, jämkning, kontrolluppgifter.
Och de vanligaste frågorna som de får just nu,
precis,
veckan innan det är deklaration.
Precis, vanliga misstag. I nästa avsnitt, 296, så pratar vi om då skattekontot. Vi pratar om lite så här nördiga frågor med obegränsad skattskyldighet och lite sådant i... vad heter det? Ja, men som vi har haft i forumet och lite annat. Så att jag tänker ju liksom att vi behöver inte göra det mer komplicerat än så här, utan vi släpper på avsnittet och sen är det för dig, vi släpper båda två samtidigt. Så vill du sen lyssna på nästa avsnitt så går det alldeles utmärkt. Varmt välkomna Emily och Jan från Skatteverket. Emily, du är ju deklarationssamordnare, juristexamen från Uppsala universitet, pluggat engelska, språk, presentationsteknik. Mm. Och välkommen också Jan, du har ju varit så här handläggare inom internationell beskattning, du har masterstudie i affärsrätt, läst affärsjuridiska programmet med fransk profil.
Stämmer.
På Linköpings universitet. Är det något som ni vill lägga till?
Nej, det var en fin presentation.
Det var precis gott.
Tillräckligt.
Ja, men jag tänker så här, Emily, när jag läste i någon så här intervju eller någonstans där jag skrev så här, jag ville bidra till samhällsnyttan på något sätt och så hamnade jag här på Skatteverket. Och som så många andra så jobbar jag så här väldigt intresserad av skatt.
Ja, du plockar upp det.
Kan du inte berätta så här, vad är det här intresset för skatt?
Nej, men jag tror att jag sa att jag gillar juridiken, alltså skatterätt biten, men ja. Journalisten klippte det lite.
Ja, men, så här, klassiskt, ja. Klassiskt. Men hur kommer det sig, Jana, till du att det blev Skatteverket för dig?
Ren tillfällighet faktiskt. Jag hade inga specifika planer på att börja på Skatteverket efter studierna. Jag hade ett jobb under studierna, där ville jag inte fortsätta, och så började jag leta efter andra jobb, och det råkade bli Skatteverket, helt enkelt.
Ja. Och det som är så himla roligt, som jag tänker när vi också pratade lite innan, så kommer jag ihåg första gången liksom jag fick ett brev eller från Skatteverket, och vet, ni ringde, det var inte ni utan det var någon kollega till er, så var det precis som jag tänkte, så här, vet, när man blivit stannad av en polis, och så tänker man så här, när drack jag senast? Och så var det så här, 3 månader sen. Och det roliga sen när man liksom, för jag är företagare och fått hänga, så jag inser så här, gud, alltså ni är ju en fantastisk myndighet, så här, en fantastisk kundservice. Och sen det som ni sa också, att en stor grej att ni har gått från kontroll till att vara en servicemyndighet. Kan ni inte säga någonting mer, mer
och om vi det? Som är vanliga företagare, vi känner ju av att det är en servicemyndighet. Absolut, ju.
Men även som privatperson, faktiskt. Mm. Men är det liksom något sådant skifte? Liksom?
Absolut. Mm. Alltså sen, vad ska vi säga då, 70-talet och typ, ja, men 90-talet egentligen, så fick vi liksom nya ledord på Skatteverket. Och det var offensiv, pålitlig och hjälpsam. Mm. Så det har varit vårt ledord från 90-talet ända fram till 2019 egentligen. Ja. Då vi bytte till, nu är det enkelt, rätt, tryggt för alla.
Ja,
ja, precis. Och det är lite roligt. Just, vi hade ett vad ska man säga, ett mål, ett samhälle där alla vill göra rätt för sig.
För det kommer jag ihåg. Liksom.
Precis. Mm. Och sen till det så la man till de här ledorden. Och de kom lite där början av 2000-talet så kom de. Och det vart, nu jobbade varken jag eller Emily just då på Skatteverket. Men vi har hört att det var ju, det togs inte emot där jättebra av alla, just ordet hjälpsam, för då, vadå hjälpsamma, hur hjälpsamma ska vi vara, vi kanske ska bli för hjälpsamma, det är när man börjar prata om kanske så att det börjar bli rådgivning och så, vad innebär hjälpsam, men när det utkristalliserades och man satsade mycket på skatteupplysningen och just på vårt bemötande, så märkte ju allt fler och sen till slut alla egentligen, det här var ju jättebra. Varför men, gjorde inte vi det här tidigare?
Ja, men precis. Detta har jag ju sagt i andra poddavsnitt, så det är inte bara för att ni är här, men jag brukar säga att ni har ju Sveriges bästa kundtjänst. Så här, man ringer in, särskilt i deklarationstider som vi ska prata mycket om, så är så här, bara, grattis, du har 284 samtal före dig. Sen tänker man så här, ja, men detta kommer ta halva dagen. Sen så här, din beräknad väntetid är 4,5 minut. Denna betjänas av 600 handläggare. Och tänker så här, wow! Och sen har jag förstått också att i vissa så här deklarationstider så är det så här typ all hands on deck, att typ nästan alla husser svarar i den här slingan.
Jag tänkte precis fråga, så var kommer alla de ifrån då?
Ja, men det tar från andra delar av verksamheten också. Just specifikt under deklarationsperioden. Absolut sista deklarationsdagen så var vi nästan 900 personer som svarade telefon samtidigt. Då. Men då får man också komma ihåg att vi är öppet till midnatt sista deklarationsdagen också. Ja. Så det ska ju bemannas alla timmar.
Har ni en sån här typ så här efter deklarationsdagsfest? Alltså så här, nu är vi klara.
Nej, det har vi inte.
För man tänker alla andra så här rush.
Liksom, wrap up,
nu är det klart. Så här, ja, 3 maj, då är det fest.
På... Det är ju en av våra arbetsuppgifter naturligtvis att svara på att vara servicemyndighet och svara i telefon. Men sen ska vi ju också behandla allting som kommer in. Så att den arbetsuppgiften börjar ju lite före 2 maj då, såklart.
Ja.
Men
ja.
Det är ju också en del i det. Så vi påbörjar något nytt.
Ja, men jag tänker också så här, innan vi kan vi inte bara ta den här stora liksom bilden så här. Hur skulle ni beskriva Skatteverkets roll i samhället?
Ja, men viktig skulle jag säga ändå. Det är ju en väsentlig del av en demokrati, att man hjälps åt på lika villkor för att bygga upp ett samhälle. Och där är vi ju med och stöttar, liksom. Eller i allra högsta grad, kan man säga. Så att absolut, och det ingår ju i vårt uppdrag. Liksom. Vi ska bygga samhället.
Ja, precis. Och det är egentligen det som står i regleringsbrevet säger det ganska bra. Just att säkra finansieringen av samhället och välfärden egentligen, och förebygga brott. och någonstans bidra till konkurrens på lika villkor. Och ja. Det finns ju massa saker som är jätteviktigt. Och nu pratar jag bara egentligen om skattedelning. Så finns det ju andra verksamhetsområden också.
Ja, typ folkbokföring, äktenskapsregister, fastighetstaxering.
Vad är det för brott som ni ska förebygga?
Skattebrott.
Ja.
Men för att jag tänker lite på det ibland. När jag försöker, liksom, så vi har intervjuat Riksbanken. Och så sa David då på Riksbanken, ibland om man ska förstå någonting, så är det så här, låtsas att funktionen inte finns. Ja. Och så tänkte jag på häromdagen innan ni kom, så var så här, hur skulle samhället se ut om inte Skatteverket fanns? Mm. Och så var så här, alltså det blev ganska knökigt. var min tanke? Liksom att, ja men du vet så här, ja, men hela liksom samhälls, allt vi har gemensamt skulle ju inte funka, för det hade ju inte finansierats. Så man kan ju ibland tänka så här, gud, det var med någon som skrev till mig, kan du inte fråga om jag kan få ett undantag och inte behöva betala skatt? Var det någon som skrev? Och så tänkte jag så här, ja fast du vet så här, hade vi alla resonerat som så, ja men då hade, vi hade inte haft någon skola, vi hade inte haft gemensamt försvar, vi hade inte haft någon infrastruktur, vi hade liksom vi som driver företag, ja men ingen sjukvård, ingen internet. Alltså så här, att det är ju väldigt mycket som liksom Skatteverket på det sättet möjliggör. Håller ni med?
Mm. Ja men verkligen, och där kan man ju då återkoppla till just den resa som Skatteverket har gjort. För jag menar, Skatteverket är ju till för medborgarna, för samhället. Det är inte på något sätt, vi står inte avsides och kontrollerar att allt går rätt till och hitta fuskarna, utan det är snarare tvärtom. Det är jätteviktigt att Skatteverket och alla andra myndigheter egentligen har högt förtroende och bra bemötande, och man ska känna att man alltid ska kunna kontakta oss och känna sig hörd och att man faktiskt får den hjälp som man behöver. Det är en jätteviktig roll i samhället.
Vi jobbar ju jättemycket också med att tillgängliggöra information. Till exempel förtrycker, ja, men kontrolluppgifter. Din deklaration ser ut så här enligt de uppgifter som vi har fått och sådär. Så att man inte ska känna att vi kontrollerar i första hand, utan att vi hjälper till så att man kan göra det.
Och det är hjälptjänster och mycket information. Jag menar, det går ju att hitta allting på vår webbplats.
Precis, för det ska vi prata om lite sen. Ni har ju till och med så här avdragslexikon.
Ja, visst.
liksom, så, men det kommer vi in på. Men jag vet också så här, detta är lite läskigt. Jag vet inte om jag riktigt vågade gå dit. Men ni sa så här att ni har förberett en frågesport.
Det stämmer.
Det stämmer. Och det är naturligtvis en frågesport till dig som lyssnar, inte till mig och Caroline. Eller? Så ska vi prata om deklaration sen.
Precis, vi var inne på en av frågorna, men jag kan ändå dra lite grann här. Okej, så här då. Jag tar konstpaus efter så ni hinner tänka då. 2022, alltså året, fick cirka 76 000 personer förseningsavgift för sent inlämnad deklaration. Tror ni det är någon skillnad mellan könen i fördelningen av de här? I så fall med hur mycket?
Ja, jag tror kvinnor är bättre på att lämna in.
Ja, jag tror också det. Jag tror också män är sämre. Det är så här, gud vilka 60, fördomar.
60-40.
Tror du det?
Men jag tror 70-30 på män.
Det är faktiskt exakt rätt.
Ja!
Stämmer. Bra jobbat.
Och det har varit så. Då är det statistik från 2020, 2021 och 2022.
Ja.
Och det har legat kring där.
Det var ju roligt. Jag tänkte att du skulle fråga för så här förseningsavgift.
Ja, vad ligger den på?
Är inte det 500 kronor?
Nej. 1250.
Ja,
det är
ju. Och
sen
kan man få tre. Men okej, men då är det 5000 för företag. Eller något sånt. Nej, det är för senare årsredovisning.
Där kan det vara andra.
Varför var jag inte bara tyst?
Okej, fråga två då. Vad tror ni att det kostar att ta in 100 kronor i skatt?
Oj, gud vilken bra fråga. Alltså jag tänker så här, ni måste ändå vara bättre än hjälporganisationer. 0,5%. 0,4%.
Vi pratar, vad tror du, kronor?
40 kronor.
Vänta, du kallar det
kronor.
Men jag tror 40 öre. Vänta, 100 kronor. Men jag tror 40 öre.
Jag säger 2 kronor. Det är helt...
Ja, men det låter jättemycket.
Ja, men vi säger det.
Eller 10, jag tror till mig jag kanske skulle säga...
Tyst nu.
Okej.
Okay. Alltså svaret är 40 öre.
Ja.
Rätt nära, 34 öre.
Bra. Nu måste jag komma ikapp här. Det går inte om att när Jan vinner. Han blir så odräglig.
Precis. Det viktiga är inte att delta, det viktiga är att vinna.
Är det så? Ja.
Nej, det är inte så. Det är bara att störa Karl.
Ja, här då. Hur många frågor besvarade vår skatteupplysning under 2022? Det är de man
pratar vi telefonsamtal bara eller?
Nej, vi pratar alltså
hela
året. Vi pratar frågor på webben, vi pratar frågor i telefonen. Liksom.
Jag säger 800 000.
Ja. 800 000. Men så här, då tänker jag så här, det är väl, jag tyckte jag sa, det är 7,5 miljoner deklarationer som lämnas ut. 10% har frågor. Så blir 750 000 och säg att de har två. Ja, men jag tror en och en halv miljon.
Mm. Nej, 3,5 miljoner frågor.
Och 8,3 deklarationer som skickas ut.
8,3
miljoner. Okay. Mm. Ja. Och då är det på telefon 2,9 miljoner.
Mm. Oj.
Mm. Sen har vår chatt, man kan ju inloggat läge nu chatta med oss också.
Okay. Ja.
Den har ökat från 30 000 2021. Tror jag det var. Ja, det här för mig. Till 60 000 förra året. Så att den blir mer och mer poppis också.
Men den är också skönt tycker jag att chatta. För då kan man liksom, man kan göra annat med den som man snackar. Ja, ja, men vad bra. Men jag visste faktiskt inte att det fanns en chatt.
Nej. Nej, men det gör det. Yes. Hur många samtal besvarade skatteupplysningen sista dagen att deklarera förra året?
Samtal bara.
Nu är det sant.
Bara sista dagen.
Sista dagen. Mm. 60 000 tror jag.
150 000.
Ja, nu var ni för högt. 36 800 samtal.
Ja.
Och det kan man jämföra med då, att vi har 8 000 ungefär en vanlig dag.
Okej. Okay.
Okay.
Ja. Närmare 826 personer. Ja. Så att,
Coolt. Ja, men detta var ju roligt. Alltså, detta borde vi ha med varje gäst.
Mycket bra.
Men jag tänker att vi ska ta lite av... För vi har ju fått in massor av frågor. Mm. Både på Instagram och i forumet. Och så här. Så jag tänker att vi blandar det lite. Men om vi tar deklaration specifikt, för det är ändå lite det som är i ropet just nu. Om vi skulle säga så här, kort. Varför måste vi deklarera? Varför deklarerar vi i Sverige?
Ja, så det enklaste och kortaste är att för att skatten ska bli rätt. Mm. Vi får ju naturligtvis väldigt mycket kontrolluppgifter, så vi har ju väldigt många uppgifter. Men vi har inte alla uppgifter och skattetabellerna är inte exakta. Och det finns ju även avdrag och annat som man själv ska ta upp som vi inte vet på förhand. Det ska bli rätt helt enkelt.
Men jag tänker också,
på lika villkor.
Mm. Ja, men jag tänker också så här, kan vi inte ta lite så här... Hur funkar liksom det här med deklarationen? För att där upplever jag att det finns en del missförstånd. För till exempel, och det klassiska missförståndet som jag ibland har stört mig på, det är ju att folk säger så här, ja, titta, jag har fått tillbaka liksom, skatteåterbäring har man fått. Och så brukar jag säga, ja, alltså det är ju inte pengar du har fått från Skatteverket, alltså det är ju pengar du har betalat in själv för mycket som du nu får tillbaka. Och då var jag så här, men då har man ofta inte hängt riktigt med hur det hänger ihop, att okej, men det går ett år, jag tjänar pengar och när jag tjänar pengar så berättar arbetsgivaren för liksom Skatteverket och sen görs det en preliminärt avdrag och så har jag ett skattekonto och sen blir detta någon slags kontroll. Och sen, ja men kan ni inte beskriva liksom så här, hur den processen ser ut? För att sen får man ett
och varför det kan bli för mycket eller för lite.
Ja, och hur det hänger ihop med så här slutskattebesked. Alltså hur kan ni guida oss igenom den? För annars blir det att jag spanar och då blir det så här snillen spekulerar.
Nej, men varje, alltså vi har ju en skattetabell i och med att vi liksom är skrivna någonstans. Eller vi har en skattetabell som man följer som arbetsgivare när man gör skatteavdrag. Mm. Och då drar man av en viss procent varje månad. Sen så...
och den betalas in liksom till Skatteverket och där så varje typ den 13:e varje månad så gör ni liksom, då tar ni de här pengarna och så räknas de på min, liksom, vad jag har betalat in som preliminär.
De betalas in för dig liksom.
Där får man ju tänka på
pot,
också att,
kan man säga.
Precis. Skattetabellen den är utformad på så sätt att du har en jämn månadsinkomst som är samma varje månad under ett år. Så har du exempelvis 40 000 kronor som du får varje månad. Då är det det som skattetabellen räknar på. Skulle det vara så att du får högre lön eller att du byter jobb eller
har flera inkomster.
Ja, eller att du blir föräldraledig där det är en annan kolumn i skattetabellen också för lite annat med jobbskatteavdrag och så vidare. Så kan det ju bli fel. Och det där är en av många anledningar till varför man kan få restskatt då eller skatteåterbäring. Och inte minst andra saker så som med ränteutgifter som man får avdrag för i kapital. Det finns ju inte medräknat i skattetabellerna naturligtvis, för vi har ju ingen aning om vad varje person har i ränteavdrag.
För att det är så jag liksom så här vid något tillfälle har tänkt på det, att liksom allt jag gör under ett år är preliminärt.
Mm.
Och sen får jag deklarationen, och deklarationen ska jag på något sätt, det är liksom så här blev det.
Mm.
Och sen efter det så godkänner typ, kan man säga att ni godkänner deklarationen och då får jag mitt slutskattebesked.
Ja, och då vet vi vad den slutliga skatten blir.
Exakt.
Och räcker den till det som det har betalats under året?
Som har dragits.
Bara, precis. Liksom. Ja. Då får man kanske tillbaka någonting.
Mm.
Eller så får man betala in om den inte räcker till.
Mm.
Och det kan ju vara så enkelt som att man har en fastighetsavgift att betala.
Mm.
Ja.
Som gör att man behöver precis. Betala in en tusenlapp.
Det behöver inte vara mycket.
Nej. Mm.
För har man en anställning,
ja,
och du har samma lön varje månad och sen har du ingenting annat i deklarationen, alltså då blir det ganska nära plus minus noll.
Ja, men eller hur?
Sen blir det inte exakt plus minus noll, för det är alltid det är olika spann i skattetabellen. Så känner du mellan till exempel 39 001 upp till 40 000, då är det det här beloppet som ska dras i skatt. Så det finns alltid några kronor i differens.
För det där är lite roligt, för att jag har alltid samtal med min mamma, så här, du vet, när hon ringer. Så här, nu har jag fått deklarationen, jag ska få tillbaka. Och det roliga är för att hon har alltid sagt till sin arbetsgivare att betala in mer. Så att hon alltid blir positivt överraskad att hon ska få tillbaka. Ja. Alltså detta är så klassisk min mamma.
Men får de göra det?
Men, ja, man får alltid betala mer. Det behövs inget beslut. Mm. Utan ska arbetsgivaren dra mindre i skatt än vad tabellen säger, då måste man ha ett beslut.
Måste man ha gjort
en jämkning.
Ja, det ska vi prata om.
Mm.
Och sen så ringer hon till mig och så bara... Och så säger jag så här, ja men Jan, hur har det gått för dig? Och så jag bara så här, ja men jag ska betala in 100 000. Och så säger jag så här, mamma, men jag har tagit utdelning och den dras inte automatiskt, utan den måste jag betala in själv. Så det är ingen överraskning att du ska betala 100 000, det är ingen katastrof. Men där märks det liksom så här, du vet, skillnaden i förståelse kring att så här, men allt under ett år är preliminärt. Och jag kan lämna in den här preliminära deklaration också. Kan ni säga någonting om jämkning? För jag tror att det blir också relevant nu när räntorna ökar, att det kanske blir ett viktigt verktyg, kanske mer än det har varit de senaste åren.
Mm.
Kan ni säga någonting om vad är det? Hur gör man?
Men man räknar ut i förväg så att skatten blir rätt liksom redan från början. Det kan ju vara svårt att veta hur mycket ränteutgifter till exempel man kommer ha under ett år, men man kan i alla fall uppskatta på ett ungefär, så kan de dra rätt skatt redan under året, så att den avdragna skatten faktiskt stämmer med den slutliga.
Det vill säga att jag fattar inte hur räntorna hänger ihop.
Jo, men om jag tittar på att ni kan förklara så här. Det är så att jag ska förklara ränteavdraget.
Jag brukar förklara sådana saker.
Men förklarar ni ränteavdraget så kan jag försöka knyta an.
Ja, men det är ju en skattereduktion i grunden, men man brukar ju säga avdrag, för det är avdrag i kapital. Men man summerar ju alla inkomster i kapital och kvittar det mot alla avdrag i kapital. Sen finns ett kvittningsschema, så det kvittas ju inte rakt av alltihop. Det kanske vi går in på senare, det vet jag inte. Men har du exempelvis höga ränteutgifter?
På typ bolån.
Ja, bolån. Ja. Alltså,
eller privatlån.
Vanligaste, men privatlån funkar också. Okay. Men låt oss säga, för har du ett underskott av kapital på upp till 100 000 så är det ju 30 000 i skattereduktion. För det är 30% upp till 100 000 som man får skattereduktion på. Det vill säga skatten minskar med så mycket.
Så om man inte har någon lön eller någon inkomst, då kan man inte heller göra avdraget.
Nej, man måste ha en skatt och dra den ifrån.
Precis, men där kan du då, istället för att vänta just tills slutskattebeskedet och beslutet, tills du får den här skatteåterbäringen, så kan du skicka in en jämkningsansökan och där kan du meddela oss att jo, men jag kommer ha så här höga räntor under året och kanske den här inkomst och kapital, men även de här avdragen och de här tjänsteinkomsterna. Så räknar vi ut hur mycket skatt ska dras varje månad på din inkomst för att det ska gå jämnt ut under innevarande år.
Ja.
Och då ska det sägas att det är bara huvudutbetalaren, alltså din huvudsakliga arbetsgivare eller utbetalare som får det här beslutet. Mm. Som liksom får göra skatteavdrag som kompenserar för de andras.
Mm. Ja, så man är ju ofta själv inte involverad i det. Liksom.
Så man kan väl säga så här, för att göra det enkelt. Alltså om vi tar min mamma som exempel, att ja, men hennes arbetsgivare innan tog 10 000, för det var det som var rätt enligt skattetabellen, så sa hon alltid dra 12 000.
Ja,
för då fick hon sen tillbaka de pengarna på deklarationen, eller en del. Medan då kan man säga istället så här, ja, men dra 8 000. Istället så får jag mer pengar nu, så att det blir liksom kanske enklare att liksom få runt sin ekonomi.
Ja, precis. Ja, men det är bra.
Men man får göra den där räkneexemplet så att man inte sen hamnar i skiten, så att ja, men du ska betala in 20 000 och sen har du inte de pengarna.
Nej.
För då blir det liksom problematiskt.
Men är man nyfiken liksom under året och vill inte göra en jämkning, då kan man ju också räkna ut sin egen skatt på vår hemsida skatteverket.se. Det är jätteenkelt. Alltså, man fyller i som en deklaration och så får man en skatt. Som är den slutliga skatten då.
Så
man kan laborera liksom med, så, ah, vad händer om jag flyttar räntor mellan varandra, vi kommer säkert komma in på det och sådär. Så man kan laborera lite grann.
Och få hjälp av kundtjänst som svarar på massor av frågor.
Absolut.
Ja, men snyggt. Jag tänker också så här, om vi ska ta på deklaration, vad är några nyheter i år som man ska tänka på kring deklarationen?
Det finns ett par nyheter. Nu är det, så här, det är inga stora revolutionerande nyheter i årets deklaration. Det är det inte. Men
det är rätt skönt att
fast en är ju ändå rätt stor för folk som kanske får betala skatt. Alltså kvarskatt då. För att det kommer komma tidigare beslut till fler i år.
Okay.
Så att alla, eller de flesta ska jag säga, får sina beslut i juni nu. Vilket är skillnad för de som tidigare haft, eller att de har skatt att betala. De är vana att få sina beslut i augusti.
Ja, och så betalar man i november.
Ja,
vissa.
Det är ju liksom...
Det kommer vara samma.
Det är det gamla.
Nej,
det är det gamla. Nu kommer man betala den 12 september, de allra flesta.
För det är reglerat enligt lag.
Det har jag inte räknat med.
Ja. Man ska alltid betala skatten 90 dagar efter att man har fått beslut.
Ah.
Därför blir det ett tidigare datum. Nu, fler får beslutet tidigare också.
Ja,
okay. Nej, men vi ser ingen anledning att hålla inne på egentligen färdiggranskade deklarationer i nuläget. Liksom. Mm. Vi vill att alla ska ha, det ska vara lika för alla.
Ja. Men där var det också att ni skulle vara att om man lämnar in, jag kan ju inte de här datumen, men om man lämnar in viss datum så kunde man få, innan var det alltid så här, innan midsommar var ju alltid målet. Men nu var det till och med så att ni har liksom steppat upp och säger så här påsk.
Tidigare och tidigare.
Ja. Man lämnar in sin deklaration tidigare.
Ja, exakt. Men ett datum man kan lägga på minnet är 30 mars. Deklarerar man senast 30 mars och gör det digitalt. Och digitalt är inte bara e-tjänst utan även app, men också sms-deklaration och telefondeklaration. Det räknas som digitalt.
Ni har verkligen gjort det enkelt, man vill säga.
Ja, alltså, och inte gör några ändringar, ska jag tillägga bara. Inte gör några ändringar.
Nej.
Så har man bilagor att deklarera, då går det inte att få pengar.
Nej, det kör.
Vilket är vanligast? Att folk deklarerar? Alltså via telefon eller sms?
Ja, men e-tjänst är det absolut vanligaste. Nu har jag inte siffran i huvudet, men det är det vanligaste sättet.
Det känner jag också att jag vill. För jag vill ändå säga min deklaration så innan jag tycker så okej.
Alltså det är roligt ändå, då ska du ändå säga så att det är inte du som gör deklarationen utan det gör vår redovisningsbyrå.
Nej, men jag har gjort den innan redovisningsbyrån gjorde det. Men jag tänkte fråga är för att man kan få pappersdeklaration också. Men det kommer inte automatiskt hem utan man måste...
Jo, det gör det. Det kommer automatiskt. Det är om du har anmält Kivra som vi har gjort, då får du den digitalt.
Ja, bara de som har digital brevlåda och hade det senast 5 mars får deklarationen skickad digitalt då, till den digitala brevlådan. Alla andra, de får ju det per post och det skickas ut nu egentligen fram till 15 april.
Ja. Men du, där såg jag någon intervju med dig faktiskt, där du också sa så här att... det är alltid läskigt när man ska föra något.
Men när man ska säga något man har fått i din intervju.
Nej, men att i år så är det så här, ingen plast på deklarationen och att det skickas inte ut någon kopia.
Nej.
Så det blir liksom mindre att skicka.
Mindre papper, ja.
Mindre
papper, mer hållbart.
Och jag tänker, skickas det då om det inte är en plast runt?
Ett helt vanligt kuvert.
Ja, okay. Hederligt gammalt kuvert, ja.
Men jag tänker så här, att, alltså, när du säger så här, hur många skickas ut? Papper. Det måste
på papper. Ja, men det är under det är, har du siffran i huvudet?
Inte på papper. Är det 2, nej, jag vågar inte säga.
Men det är någon miljon.
Ja.
Ja. Och tänk så här, det är ändå några träd som får stå kvar eller som inte liksom
används
och liksom plast som inte slängs så att,
men det är över 2 miljoner, men sen är det betydligt färre som faktiskt deklarerar på papper. Det är under miljonen. Och det sjunker för varje år också.
Ja.
Och jag hoppas att vi fortsätter se den trenden.
Ja. Hur gör din mamma igen?
Jag vet inte. Alltså, vi hade
vi har pratat med vänner som att din mamma tycker om att betala räkningar med sådana pappers.
Alltså hon använder ju Kivra för att betala sina räkningar. Men det roliga är att hon betalar ibland på talong. Liksom man säger så här, välkommen till 2020. Alltså vi får sluta säga, du vet att de lyssnar, Karin.
Ja, det gör det. Jag har ju också
föräldrar. Är man bekväm med det så är det helt
okej. Är man bekväm med det så får man ju...
Ja. Alltså det är samma sak som vi brukar säga till folk som vill deklarera på papper. Känner man sig trygg med det,
Gör det.
Ja.
Men, absolut.
Men en annan grej, så här, alltså nu blir det ju nörderi. Har ni ändrat layouten på deklarationen? För jag pratade med min redovisningstjej, för jag var så här, jag hittar inte utdelningen. Har ni inte, så var jag så här, har ni inte rapporterat in kontrolluppgiften? Så var hon så här, va? Nej, men de har ändrat på det.
Var det står någonstans?
Ja. Men
nej, det är ingenting,
nej, det är ingenting vi känner till. Nej. Däremot så har vi...
Skitsamma, då får jag prata om...
Däremot så har vi förenklat skatteberäkningen.
Okay.
Så att den är lite lättare att följa.
Mm. Ja. Slutskattebeskedet alltså.
Ja.
Okej, vad bra.
Snyggt.
Men också är det en preliminära i deklarationen.
Ja, just det. Det är sant.
Men jag tänker en av frågan, Björn Thorén på Instagram, han ställer frågan så här, vilka är de vanliga avdragen man kan göra som man inte får missa? Och jag tänker att vi ska gå igenom många avdrag här, men om vi liksom redan nu lyfter fram, för att när vi pratade på telefon eller sånt innan så sa jag så här, ja men ibland känns det som att det är inte lönt att göra avdrag för man får ändå ingenting.
Liksom. Alltså du har ju rätt på ett sätt, för huvudregeln är ju att privata levnadskostnader får man inte göra avdrag för alls, utan de ska ju höra ihop med en inkomst som man har fått.
Kan man säga att det är någon sån här övergripande princip? För så förklarade det när jag startade företag, så sa min mentor så här, allt för inkomstens förvärvande är avdragsgilt. Och jag vet inte om det står någonstans.
Jo, det är står i lagen. Förvärvande och bibehållande. Till och med.
Men vad kan det vara till exempel?
Ja, men det är ett svårt, för en sak så kan vara avdragsgill i en verksamhet, behöver ju inte vara det i den andra verksamheten. Så det är ju...
Men för att man ska få en känsla så kan det vara så att man kör bil.
Men jag tänker så här, vi kommer till det, Caroline.
Ja, ja, okay.
Men jag tänker så här, vi ska prata utifrån privatpersons perspektiv, men om vi tar företaget, så en av de stora insikterna för mig var ju så här, att ni har ingen lista där ni säger så här, tillåtet, inte tillåtet.
Utan, det går inte att göra det.
Utan att det handlar om att kunna visa så här, okej, jag behövde detta för att jag skulle kunna fakturera det här, eller jag skulle kunna tjäna de här pengarna.
Och en väldigt vanlig fråga är just när det är sådana här saker som man ofta, som man använder privat också, mobiltelefon, dator, men som du också behöver i tjänsten. Och där är det ju, om vi tittar på enskilda näringsidkare, det är ändå runt 700 000 som ska lämna in en NE-bilaga nu i år. Har du köpt in en mobil eller dator till din verksamhet och du bokför den i verksamheten, ja men då får du ju göra avdrag för hela det inköpet. Men använder du den privat också, då är ju lagstiftningen på så sätt att då ska man uttagsbeskattas för den privata användningen. Så använder du ungefär 50% i tjänsten eller i verksamheten och 50% privat också. Ja, men då blir det ju 50% av marknadsvärdet i uttagsbeskattning.
Det viktiga för mig, för när jag blev granskad för många år sedan, så för då insåg jag så här, men detta handlar ju om att ha ett samtal tillsammans med er, så kunna motivera, att det viktigaste är så här, jag kan motivera och jag har underlag som styrker, eller jag kan visa på något, alltså inom citationstecken, bevis. Och då brukar liksom så här uppleva att det aldrig varit något problem.
Nej, alltså det vanligaste är ju att man får en förfrågan från Skatteverket. Kan du specificera vad den här kostnadsposten eller vad det är för någonting? Och där får man kanske förklara då, men det är de här. Och sen kanske dyker upp fler frågor. Okej, men varför behövs det här i din verksamhet? Och det handlar inte om ifrågasättande från Skatteverkets sida, utan vi vet inte. Men vi behöver en förklaring för att kunna fatta ett beslut. Och ofta så, precis som du säger, det är ett samtal, ofta i skrift då, och fram och tillbaka.
Men där, jag vet inte om ni gör det längre, för detta var typ 2010. Men då fick jag någon sån här frågan, och så tog jag med mig mina pärmar och så åkte jag och träffade den här handläggaren, och det var så himla sött, för du vet så här, man precis startade, vet jag var ju helt så här svettig och liksom det är svett i handflatan, och så var så här, så tittade de lite så här, men detta ser bra ut, det är bara fortsätt, liksom, så var så himla sött.
Så stod de att du var nervös
mötet. Ja, men precis. Men du, vi hade, apropå det här med granskning, så var det lite roligt, vi hade någon, kommer du ihåg vad han hette, som var så här, ja men jag har drivit företag i många år, just det här kludd på forumet, jag har varit skötsam företagare i 7 år, jag äger 4-5 organisationer, men jag har aldrig fått någon kontroll, har ni glömt bort mig?
Nej, det kommer Carl.
Ja. Men jag tänkte knyta tillbaka till det exemplet som du var inne på, Karo. Om vi hoppar här till
det här med avdrag.
Med avdrag. Ja. Så nu har jag varit inne i ett avdragslexikon. Så då kan man googla Skatteverket avdragslexikon, så kan man trycka på A. Och så börjar man där. Och då var det så här, arbetskläder, arbetsredskap. Och sen var det till och med så här, om vi tar så här studier. Att om du gått en utbildning för att kunna behålla ditt nuvarande arbete kan du göra avdrag för studiematerial, kurskostnader, resor och ökade levnadskostnader. Hänger det ihop med det där som inte är för att ha och bibehålla, för att skaffa och bibehålla en inkomst?
Ja. Finns det några konstiga avdrag som ni har stött på?
Nej, men alltså just det du nämnde, alla de här arbetskläder och skyddskläder och allt vad det kan vara, det är ju övriga utgifter. Det är en kombinerad post, avdragspost. Och
i alla fall när vi är i tjänst.
När vi är i tjänst, ja precis.
Ja, men låt oss prata om tjänst, så kan vi ta företagarna.
Och det är ju också, det kan man säga, de flesta som vi tittar på där i kontrollen, så är det nästan ingen som får det avdraget. Det är väldigt, väldigt få. Nej, men det är också för att det är extremt restriktivt. Och det är så specifikt. För arbetskläder, det är inte så att men jag behöver en jacka eller jag behöver de här byxorna med loggan på. Det ska arbetsgivaren stå för. Och gör arbetsgivaren inte det, men då får du bekosta det själv. Mm. Det får man inte avdrag för. Men det är snarare om det är skyddskläder, speciella, vad heter de här skorna?
Stålhätteskor.
Du kanske jobbar med giftiga ämnen och behöver skyddskläder, vanligtvis står arbetsgivaren för det, men i vissa fall så kanske det inte gör det, och då kan man eventuellt få ett avdrag, och då är det ju också på belopp som överstiger 5 000.
Det ska liksom inte ha att göra med vädret.
Nej.
Jag behöver skydda mig mot vinden som jag står i.
Det okay. Men alltså, vi var ju på någon stand-up för länge sedan, Ljust och fräscht, med Henrik Schiffert och Fredrik Lindström, och de stod där på scenen i jättekonstiga scenkläder och sa så, vi har ju de här för att de ska vara specifikt för detta jobbet, annars får vi inte avdrag för dem. Minns det som bara tänkte, vad är det för avdrag?
Okej,
då är det lite klarare.
Så, om man ska göra sånt här avdrag, då skriver man in beloppet. Och sen ska man skriva någonting i det här meddelandefältet eller bifoga kvitt. Alltså så här, hur gör man rent praktiskt?
Nej, inte om vi inte frågar.
Okej. Okay.
Skriv beloppet och var redo såklart med kvitton eller underlag för att visa att du har, men skicka inte in det, utan det är bara om du får en förfrågan.
Och hur görs de där kontrollerna? Är det så här liksom slump att ni får så här, nu ska du granska den här?
Alltså, vi kan inte riktigt gå in på hur alla deklarationer granskas maskinellt.
Ja.
Och sen så tar vi ut utifrån risk och tittar på vissa där vi ser stora risker för fel.
Okay.
Till exempel typ resor till och från arbetet.
Ja, men kan vi inte ta det? För där är några såna här, för detta kommer också frågor så här, liksom, hur funkar detta? För att det är både bil till och från arbetet och sen är det reseavdrag för resor till och från arbetet. För det är både om man kör med bil eller om man kör så här kollektivtrafik. Mm. Och jag sa att man till och med kunde få avdrag för cykel.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
cykel.
Ja,
jajamän.
Men det är ju kombination, för cykel är 350 kronor och du måste göra ett avdrag på över 11 000 kronor. Så det är ofta om du tar cykeln exempelvis till
pendeltågstationen. Jag kan inte bara sätta cykel 350 kronor.
Nej, ja, då får du ingenting.
För att få avdraget till 11.
Okej, jag vill säga, det var ju det där. Så man får ju ändå aldrig. Ja.
men resor till och från arbetet är ett jättebra exempel som vi nämner och går in på väldigt ofta också. Och det har att göra med att det är det avdraget som är störst av det avdrag man själv gör. Om vi
man är inte så här 21 miljarder tyckte jag.
21 miljarder drogs av i 2021.
Ja. 780 000 drygt gjorde det avdraget förra året. Då.
Och hur många var rätt?
I de kontrollerna som vi gör så ser vi att det är något fel i vartannat avdrag ungefär. Men då ska man också ha i åtanke att där görs ett urval baserat på risk. Ja. Så det ska vara lite högre än delfel. Men det är väldigt mycket fel.
Men vad är det för fel man kan göra då? Ja, men
eller hur gör man rätt också?
Ja, men det kommer man in på per automatik. Ofta så är det tre saker som man gör fel på. Och det absolut största felet, eller det är det som oftast det handlar om, det är tidsvinstkravet. Så apropå just resor till och från arbetet med bil.
2 timmar var det inte så?
Precis. Tar du bilen till från arbetet så ska du spara in 2 timmar på att just ta bilen istället för kollektivtrafiken. Jag menar, bor du i Malmö, Stockholm, alltså någon stad med kollektivtrafik, så är det ju nästintill omöjligt att göra. Det är väldigt, väldigt sällan. Och här ska man också tänka på att man inte får räkna omvägar eller privata ärenden. För det är väldigt vanligt att man hämtar och lämnar till förskola och skola.
Ja, det ska vara närmsta vägen.
På vägen. Utan det ska vara närmsta vägen, dörr till dörr, som man får räkna med.
Nu kändes det väldigt mycket kontrollmyndighet.
Men det är svåra regler. Det är mycket att hålla reda på. Och egentligen alla de här områden som vi går in på. Vi har hjälptjänster och beräkningstjänster. Så det
men var det inte det för när jag tryckte att man till och med kunde säga att du kan få hjälp att räkna på den här resan?
Man skriver in vilka förhållanden man själv liksom har. Ja. Och så får man hjälp. Men kan jag få det här avdraget och i så fall med hur mycket?
Ja. Och det som är så bra med alla de här hjälptjänsterna, alltså du fyller ju bara i det du vet. Ja, men jag har tagit bilen så här många dagar och det är så här. Och sen gör allt annat gör tjänsten åt dig. Och det gäller alla egentligen våra stödtjänster. Du behöver inte kunna någonting om själva reglerna. Fyll bara i de uppgifter som du vet.
Ja. Det är ju skönt.
Så hjälper tjänsten.
Okej. Men när liksom så här funkar resor och avdrag? Jag ska spara 2 timmar per dag på närmsta vägen.
Om man tar bil, ja.
Om jag tar bil.
5 kilometer.
5 kilometer.
Minst mellan arbetet och hemmet.
Mm. Ja. Och vad är det jag gör avdrag? Alltså vad är det jag liksom, hur blir summan?
18,50 kronor milen egen bil.
Okej. Ja, men bra.
Än så länge. Nästa års deklaration blir det 25.
Ja. Ja, men
varför
toppen.
Har man höjt den? Det är ju redan jättemycket pengar som går till sådana
avdrag. Det pratade skogstomten om i forumet. Ja, att det har inte höjt sedan 90-talet. Det är väldigt länge sedan.
Nu kommer jag inte ihåg exakt när det var senast. Jag tror inte det var så pass länge sedan, men det är väldigt länge sedan det höjdes.
Ja. Jag har lärt mig att jag brukar inte argumentera mot skogstomten.
Ja, det ska inte heller göra.
Brukar ha koll, ja.
Men vi hade en fråga här också från M. Seitlitz. Så här, hur fungerar det med avdrag om man samåker? Eller så här,
tillsammans i bilen.
Ja.
Jag vet inte om vi kan det. Kan vi det sådär spontant? Alltså, ja, man delar
fullt
upp det på något sätt.
Att göra
alltså,
avdrag. Det går ju. Ja. Men jag kommer inte ihåg schablonen.
Nej. Men det finns en schablon. Men då kan man kolla på det i efterhand.
Och det finns ju också att läsa på skatteverket.se.
Men exakt. Bra. Arbetsredskap. Om vi var på A. Vad är det? För det kunde man också göra avdrag för.
Ja, men det är övriga utgifter.
Okej. Och det är typ dator, mobiltelefon eller nej, det räknar ni andra grejer där?
Ja, alltså det är väldigt sällan som det går igenom. Få avdrag. Okay.
Så vad är det vanligaste som man får då? Vanligt och så låg risk?
I de övriga utgifter?
Eller så här generellt liksom.
Alltså så här, avdrag för omkostnadsbelopp när man har köpt aktier och sålt.
Okej, okay. Ja, det rapporterar man själv.
Ja.
För att annars, för det som också var så här roligt, när jag tänkte på det, alltså detta låter ju skitfånigt. För först var jag så här, nej men man får ändå inga avdrag. Så var jag lite så bitter. Sen var jag så här, ja fast vänta så här, ränteavdrag, jobbska. Alltså, men de tänker man ju ofta inte på avdrag, för att de är ju redan förtryckta.
Och är egentligen skattereduktioner. Det är ju en liten skillnad där.
Det är ganska stor skillnad
egentligen. För man
i vår jag kan bara,
vi kan kort gå in på det. Nej, men för ett avdrag, Ett avdrag sänker ju inkomsten som skatten beräknas på. Så om vi tar ett enkelt exempel, då 100 000 kronor i tjänsteinkomst och sen gör ett reseavdrag på 20 000 kronor, då får du ju egentligen 9 000 kronor i avdrag, för det är det som överstiger 11 000.
Ja. Men vi säger att man får...
Okej, vi säger att man får 20 000, bara för enkelhetens skull. Mm. Då beräknas skatten på 80 000 kronor i inkomst. Ja. Och därmed, skatten på de här 20 000, det är det som blir minskningen, inte det hur faktiskt drar av. Du får inte 20 000 mindre i skatt.
Nej.
Utan det är skatten på dem. Skattereduktion däremot, det går ju rakt mot skatten. Har du 30 000 i skattereduktion, då är det 30 000 kronor i mindre skatt.
Mm. Så att i våran värld så är det stor skillnad.
Ja, och det minskar inte din inkomst. För det följer ju, först räknar man ju ut den kommunala inkomstskatten, eventuell statlig inkomstskatt, och sen kommer alla skattereduktioner som drar bort den här skatten.
Okej, förlåt, nu blev det så här, oh.
Jobbskattavdraget, det är också, det är en skattereduktion för arbetsinkomster, heter det egentligen. Ja, räntavdraget, det är skattereduktion. Rotorutavdraget, det är en skattereduktion.
Ja.
Och så vidare.
Och vilket var det andra?
Avdrag.
Och det är då ränteavdrag.
Nej, det
kan vara både och, nämligen.
Nej, ja.
För i inkomstslaget kapital så har man ju till exempel inkomster. Vi säger att du har fått en utdelning.
Ja.
Och så har man till exempel en ränteutgift. Och så räknar man ihop i inkomstslaget kapital. Har du ett överskott eller ett underskott när vi slår ihop allting? Ja. Mm. Och så är det lite olika hur mycket avdrag något kan ge. Men det behöver vi inte gå in på nu. Ja. Men då är det underskott. Har du ett underskott av kapital när vi har räknat ihop, det är då du får en reduktion. Skattereduktion. Det är den vi tar under 100 000 eller 100 000 max, så får du 30% skattereduktion på underskottet.
Och det kan vara jättebra exempel som du tar upp, Emelie. För det kan, alltså i dagens läge så kan det vara värt att tänka på. För man pratar ofta ränteavdraget. Alltså 100 000... får du 30%
och sen
över
är det 20%.
Men nu kanske det är många som har sålt värdepapper med förlust. Kanske har sålt sin bostad med förlust. Ja. Det lär ju inte bli jätteovanligt. Så. Och det är också underskott av kapital. Mm. Så det kan i dagens läge, om man precis tagit ett nytt bolån och dessutom då sålt någonting med förlust, så är det väldigt enkelt att hamna över de här 100 000 kronorna i underskott.
Det är klart. Det känns så otroligt, det här vi pratar om är så vuxet liksom. Jag har liksom aldrig varit i kontakt med de där grejerna riktigt. Så tänker man så här, det låter inte trevligt med underskott alltså.
Då får vi ju reduktion eller avdrag.
Men kan vi ta, kan vi ta, för du var också så här jobbskattavdraget. Men kan vi inte liksom så här, säga att du har 100 000 eller liksom bara som räkneexempel. Hur funkar de där grejerna? För att det görs ju automatiskt, men kan ni ge en intro? Liksom.
Hela skatteberäkningen? Eller
för jobbskatteavdrag, det är väl typ... Alltså,
det är en reduktion.
Reduktion. Ja, och den är typ, är inte så här, typ 15 eller 30 000? Eller
det beror helt på
vilken lön
du har. Vilken lön du har, precis.
Okej, okay. Vi hoppar det.
Det blir så himla specifikt.
Ja, men, eller så här, det görs ändå automatiskt på det där. Men jag tänkte en grej som ni sa där med värdepapper. Det förutsätter ju dock att de är en aktiefonddepå och att de inte är ett ISK eller en kapitalförsäkring. För det är ju viktigt, tänker jag.
Verkligen. Absolut. Är det ett ISK så får man ju en schablonintäkt istället.
Exakt. Exakt. Och nu blandar jag ihop dem. Det är en K4. Va? Då får man
värdepapper.
För värdepapper, ja.
Ja,
precis. Och krypto.
Och krypto.
Och krypto, minsann.
Ja.
Men apropå en helt annan sak. Har ni liksom någonstans på Skatteverket, och då tänker jag kanske främst deklarationen, har ni AI som börjar komma in i de här processerna som ni jobbar med?
Det har vi.
Det jobbas ganska mycket med AI på Skatteverket, och det och tror jag även fler myndigheter.
Ja.
Bland annat om vi går tillbaka till just den här kundtjänsten som den där, så har vi en chattbot. Man kan chatta med en handläggare, en riktig person, men det går även att chatta med en chattbot. Och där har vi ju AI-tränare som hela tiden försöker förbättra den här. Den blir ju bättre och bättre ju fler frågor som den chattbotten får. Men sen har vi även AI för olika typer av urval för risker. Mm. Så när man ska behandla väldigt stora datamängder och kunna göra analyser av det, så till viss del så används AI där också. Mm. Det är ju bara exempel på områden, men det finns i produktion på flera områden.
Mm. Mm. Om vi tar så här då, bil i tjänst, där är väl ingen så här nivå man måste komma upp i, utan där är det väl så här körjournal som behövs. Och så är det typ 18,50 med då egen bil, tyckte jag, och sen typ 6,50 med diesel och 9,50 för typ hybrid.
Precis, det är lite olika belopp nivåer. Och det är bäst att gå in på hemsidan
och alltså så här, nu känner jag mig så här, det är inte så ofta jag blir virrig, men just nu känner jag mig så här. Men att jag gör ett avdrag för det här, för att ibland får man ju detta betalt av arbetsgivaren.
Mm.
Liksom. Men då, om jag får det betalt av arbetsgivaren, så kan jag inte göra det avdrag för det i deklarationen, eller? Alltså, hur funkar
det? Nej, det låter ju som att det går ihop, ja.
Nej, hur gör man rätt med bil i tjänst? Kan ni säga någonting om det?
Nej, men alltså, du menar om man har en förmånsbil från arbetsgivaren eller?
Ja, eller privatbil. För det är väl olika också om det är privat eller om det är förmånsbil. Men om jag har privatbil som inte arbetsgivaren har finansierat, och jag har köpt den själv för mina privata pengar och jag kör med den till kundmöten. Liksom.
Mm.
Så då får jag dra av 18,50 per mil.
Mm.
Ja, okej. Okay. Och då blir det ett avdrag eller reduktion. Nej.
Avdrag.
Mm. Okay. Men om jag får den betald från arbetsgivaren, då kan jag inte ta upp den i deklarationen, eller då gör jag det ändå samma. Alltså jag blev virrig nu.
Jag tror att du kanske tänker på om man får en förmån från arbetsgivaren, så måste man ju ta upp den som en inkomst, och då kan man ibland också göra avdrag för den. Men ofta så är det ju regler om tyst kvittning, det vill säga arbetsgivaren tar inte upp den här inkomsten för dig. De rapporterar inte in det som en inkomst.
Ja.
Och du får ersättning för samma belopp som du har haft som utgift.
Men då får man just den ersättningen från arbetsgivaren. Skulle de betala mer, vilket är absolut vanligt, så att arbetsgivaren betalar lite mer än de här schablonbeloppen. Ja, men då ska man ju, då tas ju den delen upp som en inkomst.
Ja. Då är det en förmån.
Som beskattas.
Ja, bra. En vanlig sån här också, detta var en fråga från alltså det är så fantastiskt med användarnamn på Instagram. Libbelov. Bostadsförsäljning. Vad ska man tänka på? Hur gör man rätt?
Använd våran e-tjänst. Alltså, ja, det är ett superkrångligt område.
Okej.
Okay. Ja, man kan tänka sig.
Men vad är huvudprinciperna i lagstiftningen då? Eller liksom, vad är intentionen? Kan man säga det så?
Mm.
Ska jag ta den eller?
Ja, gör det om du vill.
Nej, men det som är som brukar vara det absolut knepigaste när det kommer till försäljning av bostad, det är de så kallade förbättringsutgifterna. Så man får göra vissa avdrag, och det kan vara mäklararvode om man har haft homestyling och så vidare, så får man göra vissa avdrag. Och ett avdrag som man får göra är så kallade förbättringsutgifter. Och det är en jätteknepig lagstiftning, tyvärr, där. Mm. Så att det är väldigt svårt att beräkna. För då finns det olika typer av förbättringsutgifter, så kallade grundförbättringar och förbättrande reparationer och underhåll. Och det är olika regler, avdragsregler på dem. Grundförbättringar får man göra avdrag för hela kostnaden och långt bak tiden. Är det
5 år eller?
Nej. Pratar vi hus så är det från 1952 och framåt. Och är det bostadsrätter så är det 74 och framåt. Däremot just när vi pratar om förbättrande reparation och underhåll, där har vi försäljningsåret och de 5 åren före försäljningsåret. Så det kan bli upp till 6 år.
Och vad är skillnaden på de två? Alltså om jag byter fönster?
Nej, men vi kan ta en sån här exempel. Om du byter golv, du har gammalt laminat och plastgolv och så byter du till en lyxig parkett istället. Då har du både gjort en grundförbättring och förbättrande reparation och underhåll. Grundförbättringen, det är kostnadsökningen på att välja att ta dyrare och lyxigare material. Så vad skulle det kosta dig att bara renovera med samma typ av golv i förhållande till parketten? Den kostnadsökningen, det är en grundförbättring. Och därför drar av hela.
Okay.
Sen har vi då förbättrande reparation, och det är resterande del. Men där får man ju titta på
förslitningsavdrag
eller så kallade årsavdrag. För jag menar, det blir, har du gjort det här för 4 år sedan, ja, men då ska du inte dra av hela kostnaden. För den är inte i toppskick längre, även om den kan vara i bra skick. Så Så det är väldigt knepigt. Och det där är ju bedömning. Hur mycket ska man dra av? Hur stor del av kostnaden får man? Och det finns ju inga specifika regler, utan det är någonstans
samtalet igen.
Liksom, ja, precis. Men där har vi även där, för vi har en hjälptjänst för själva försäljningen av bostad, men vi har en specifik hjälptjänst just för förbättringsutgifterna också.
Mm. Okej.
Okay. Och den guidar ju en också, ja, och säger så här, men förbättringsutgifter, grundförbättringar är till exempel det här och alltså så där. Mm. Så att man kan få lite stöd i hur man ska.
Men bara så här, fråga från sidan. Vi ska till exempel byta till en fjärrvärme. Ja, en värmepump till fjärrvärme. Ja. Var hamnar den? Det är ändå så här 120 000 till E.ON. Mm.
Ja, men där så tillför det någonting som inte har funnits tidigare. Ja. Det är en grundförbättring. Det, man kan ta ett annat exempel också. Om man har inte haft någon tvättstuga.
Ja.
Men så köper man tvättpelare.
Ja.
Det är en grundförbättring för att du har tillfört något som inte funnits där tidigare.
Okay. Och så till exempel när vi gjorde om vinden till dottern.
Ja, det är förmodligen en ombyggnation som ni gjorde. Och ombyggnation är en grundförbättring. Ombyggnation, tillbyggnation och
nybyggnation
är grundförbättringar.
Men detta blir bara aktuellt när man ska sälja sitt hus.
Ja, ja. Mm. Så att du har avdrag för att inte behöva betala de där. Nej, vad är det, 22% på vinsten?
Ja, precis. Man ska spara kvitton, det är ju superviktigt.
Ja, och i och med att grundförbättringar kan gå ganska långt bak i tiden. Mm. Så ja, det är ändå saker man får tänka på hela tiden.
Men då är det inte papperskvitton som man behöver, utan man kan bara ha det digitalt.
Man kan väl ha skannade kvitton, hoppas jag.
Absolut. Ja. Och sen är det så, det finns inget absolut krav att det måste, alltså kvitton och fakturor är såklart det absolut bästa man kan ha, men det går att kombinera det med fotografier före, efter. Om du har ett hus så kan det vara, du kanske har byggt någonting som kräver bygglov, alltså bygglovshandlingarna, och alltså det kan vara massa olika saker som man kan,
som visar på, detta har vi gjort. Okay.
Mm. Exakt. Ja. Vi har ju fri bevisföring i Sverige, så att man får samla på sig det som man tycker bevisar.
Ja.
Självklart är det bäst med faktura eller ett kvitto liksom, som visar att det här är hårda kostnader jag har haft för det här och det här och det här. Men så länge man kan visa det.
Men många sätter ju solceller på sina hus.
Mm.
Och så betalar man för dem rätt länge ju. Innan, innan det är break even eller vad det kallas.
Mm.
Och sen flyttar man ifrån sitt hus typ när det är break even. Mm. Det bara blir så liksom i mitt huvud då. Att det måste vara, kan man liksom få tillbaks någonting. För att man gjorde en sån superbra förbättring på huset. Och det kostar inte dem som ska flytta in.
Ja, men absolut. Eller, alltså, det är alla typer av. Alltså, det kan vara allt från att du har byggt en altan eller du har...
Man ska nog inte blanda in att de tjänar pengar på det. Utan,
det kanske är dumt.
Man får titta på det. Är det en grundförbättring?
Exakt.
eller
rent konkret egentligen. Det,
så, ja, det var därför det blev så knökigt i mitt huvud.
Okay. Det är ganska juridiskt och fyrkantigt. Ja. Men ändå inte så himla definierat.
Nej, precis. Så det där är nog det absolut... Där är såklart mest fel och det svåraste med försäljningarna.
Mm. Det känns också som vi kommer in på sådana specifika grejer så snabbt. Jag kan tänka mig att det händer er ibland när ni pratar med nya människor och ni säger så här, men jag jobbar på Skatteverket. Oh, då kanske jag kan
fråga dig. Ja.
Oh,
ja. Alltså, man har ju fått alla typer av reaktioner. Någon som liksom, oj, backa lite, okej, Skatteverket. Och vissa är jätteintresserade och väldigt ofta just den här, ja, men vad bra, då har jag en fråga.
Det är nämligen så att jag...
Ja. Men det där var ju faktiskt en fråga från JBL i forumet. Han var så här, hur reagerar nytt folk när ni säger att ni jobbar på Skatteverket?
Men det är det. Och man kan ju få frågor om vad som helst som man absolut inte jobbar med. Du jobbar på Skatteverket så du kan ju allt som Skatteverket
folkbokföring, gör. Äktenskapsregister, ID-kort.
Ja, men det är lite som en kompis som läste teknisk fysik med mig.
Ja.
Och när hon var ute på krogen och folk kom fråga, så sa hon att det så här, när de frågade vad pluggade hon där, psykologi. För sa hon teknisk fysik, då gick folk.
Ja. Man kan ju bli lite skrämd.
Men jag tänker så här. Jag tänker att vi har pratat en timme. Så jag tänker att vi tar en liten paus. Vi bryter här. Och sen så gör vi faktiskt så att vi tar ett bonusavsnitt och så pratar vi så här, vad händer om det går fel? Mm. Vi pratar om lite fler avdrag, vi pratar om lite så här andra grejer
och med ISK. Och sånt som ni tänker så, varför har de inte tagit upp det?
Varför har vi inte tagit detta? Liksom. Ja. Vi har, alltså det är många som har frågat så här, det är många som är så här, hur vanligt är skattefusk? Vilket är det vanligaste skattebrott? Det är mycket, det var någon så här, hur vanligt är det med angiveri?
Ja. Så här, men vi har lite statistik på det också.
Ja, men vad roligt, men då tänker jag så här, att du som lyssnar så är det bara liksom så här, du kan lyssna direkt på nästa avsnitt för det ligger precis här i kön. Ja. Och ja, men grymt. Tack till dig som lyssnat. Tack Emily, tack Jan. Tack, och sen så fortsätter vi alldeles strax.